Hej på er och välkomna till Slag efter 12 som numera på fredagar handlar om sport i en eller annan form. Idag om landslag och nationalism, en diskussion som de senaste veckorna har varit högaktuell, inte minst på handbollsfronten. Med i dagens debatt via Skype från Qatar, Pia Sundstedt, välkommen med.
Ja, tack så mycket.
Tidigare en av världens allra bästa cyklister. I studion har jag med mig Kai Kunnas från Yle Urheilu. Hej på dig.
Hej, hej.
Och Filip Saxén, Hufvudstadsbladets sportchef. Hej.
Hej.
Vad får man om man blandar tre montenegriner, två bosnier, en fransman, en spanjor, en kuban, en tunisier, en egyptier, en iranier, ett par syrier och kryddar med en spansk supertränare? Jo, man får ett VM-silverlag i handboll för Qatar. Här en omdiskuterad turnering och ett omdiskuterat framgångslag. Filip Saxén, du har skrivit mycket om handboll genom åren. Vad tycker du om det som Qatar gjorde de senaste veckorna?
Jag tyckte du glömde den viktigaste ingrediensen i hela soppan, och det är pengarna. För det behövs för att få ihop ett sånt här lag. Jag tycker det var... Jag helt ärligt så tycker det var jättetrist att se ett ihopköpt lag spela inför en ihopköpt publik, inför med hjälp av, jag vill inte säga betalda, men väldigt lätt påverkade domare. I ett mästerskap som man på ett lite märkligt sätt dessutom har fått i Qatar, så liksom allt det här ledde till att man tar ett silver, så det känns, det är liksom så mycket som har gått fel på vägen, så det känns inte riktigt bra.
Ett jättestort minus för Qatars VM-silver från Saxén. Vad säger Kai Kunnas?
Och eftersom det här är slaget efter 12 så kan vi ju inte vara av samma åsikt. Men på det sättet håller jag med Filip att idrott ska ju helst inte avgöras av pengar. Och nu har jag nog den känslan att i det här fallet avgjordes faktiskt Qatars VM-silver av pengar. Men nu finns det idrott och idrott. Det finns idrott på SFI-nivå, på FM-nivå och så vidare. Och där tror jag på något sätt att den rena, ärliga, talkoanda idrotten ännu gäller, men på toppnivå är det för länge sedan bygons. Och så är det ju också i all annan underhållningsindustri, och toppidrott är underhållningsindustri. Och när jag kom in i studion här, och nu räknar du upp de här iranierna och egyptierna och allt det här, och jag såg den här bakgrundsbilden, jag blev glad. Jag blev varm till sinnes. Där har vi muslimer och kristna, där har vi troende och hela köret. I en och samma hög, de skrattar, de ler, de är glada, de skjuter inte varann. Mycket hellre det här än händelserna i Paris. För här är inte nationalismen och styr idrotten, utan här är det precis det som också EU jobbar enligt. Fri rörlighet av arbetskraft som man betalar. Med god lön eller mindre god lön. Och är lönen tillräckligt god så spelar man för Qatar och vinner för Qatar och förlorar för Qatar. Sen köpta domare är en annan sak. Men annars den här bakgrundsbilden här, oj vad jag blev varmt i sinnes när jag såg den.
Kunnas uppskattar Qatars handbollslandslag. Saxén gör det absolut inte. Vi vänder oss till Qatar och Doha. Pia Sundstedt, vad väcker Qatars framgångar och sättet som de kom på för känslor hos dig?
No, det har ju diskuterats en massa här. Att det här, jag tror att alla var glada att Frankrike vann finalen. Men att vi får ju inte glömma det här idrottsliga i det. Att det var ju inga, så att säga, världskärnor. Jag känner mig, jag är inte så riktigt det här någon handbollsexpert. Men att enligt vad jag har förstått så var det inga världskärnor de har köpt. Så att det här sportsliga i det, att det är ju en väldigt bra prestation att bli tvåa. Vi kan glömma det här med korrupta köpta domare som också diskuterats väldigt mycket här i Qatar. Men att det här, sen ska vi också komma ihåg att i handbollsförbundet har de det här regeln att när man har paus på 3 år så kan man representera vilken nation som helst i ett VM igen. Att det här, vi ska inte här slå om kull och Qatar nu på grund av att de har köpt spelare och tränare och och det här köpt publik, det vet jag inte om de hade någon köpt publik. Jag vet att fransmännen, åtminstone de som bor här, att det är många fransmän som bor här, så de åkte nog ut till stadion och hejade på sitt lag och blev glada när de vann det här VM-guldet. Mm.
Ja, Qatar hade, arrangörerna hade betalat åt spanska supportrar flyga upp hela den där mästerskapet för att komma till Qatar och hålla och sätta fart i hallen och heja på Qatar.
Mm, och här kan vi ju säga att jag tror också att en del av den här bitska kritiken handlar om ren avundsjuka, för att Qatar är ju ett land som inte har en idrottsbudget, om jag har förstått det rätt. Nu kollar jag det här med dig, Pia, också, men är det inte så att där tar man så mycket pengar som man behöver och så bygger man upp de anläggningar man behöver och köper de tränare man behöver och så vidare? Är det så här eller har jag fel?
Visst är det så att det är ju ingen brist på pengar här, det är ju helt klart. Och vilken idrottare som helst, när det finns den här treårsregeln, om de bjuder åt en idrottare att du får till exempel slänga nu en siffra på 2 miljoner om ni uppnår halvfinalen, så vem skulle inte tacka ja? Att det här, det finns ju, Qatar är ett exempel, det här har ju hållit på i åratal, man har ju köpt spelare till andra länder, men att Qatar har bara varit ganska extrem i det här fallet, för de har köpt i princip alla spelare.
Ja. Och vad är då skillnaden om vi köper Steven Elop till Nokia för några år och så betalar Microsoft mera och så far han dit? Att som Pia säger här, man har ju trots allt följt reglerna, för att det är det internationella handbollsförbundets regler på 3 års karantän, sen får du representera vem du vill. Sen kan man ju kanske lite skratta åt det att det heter han Hassan Mustafa eller vad han heter, den här egyptien som leder det internationella handbollsförbundet. Och jag vill ännu lite försvara Qatar här med att gå över till ett annat aktuellt mästerskap som ingen säger någonting om, det vill säga alpin-VM. Där är reglerna igen sådana att per land får vi ha 4 representanter från ett och samma land. Och eftersom Schweiz och Österrike är jättebra i alpint och har 20 alpina toppar, så har till exempel Urs Imboden, Schweiz, lämnat Schweiz för att tävla för Moldavien. Josef Strobel, Österrike, har lämnat Österrike för att tävla för Slovenien. Kilian Albrecht, Österrike, har lämnat Österrike för att tävla för, nu måste jag lunta i mina papper, Bulgarien. Och så var det någon österrikisk dam som stack till Nya Zeeland att det här är dagens värld, det här är dagens mobila värld med fri rörlighet, med att jag tycker faktiskt att Qatar får sig oskäligt mycket nu för att man gör samma sak som pågår i toppidrotten hela tiden, också faktiskt i Finland.
Ja, alltså den här bilden som du hänvisar till, att du blir glad när du ser den. Jag skulle också bli jätteglad när jag ser den, för det är idrottsglädje det här. Om det skulle handla om ett klubblag, för där, jag tycker det...
Vi ska var det också.
Ja, exakt. Det är ju det här. Det här är ju ett klubblag och inte ett landslag. För de här spelarna hade dessutom i Qatars landslag, de skrev kontrakt med det katariska förbundet. De hade ett kontrakt för att spela i landslaget som har tagit slut. Så nu spelar de inte mer i Katars landslag för kontraktet är över. Och det är ju någonstans där liksom, med tanke på att landslag, det ska ju handla om ära att få vara med i ett landslag. Det är ju liksom någonting som du ska brinna för. Och säkert brinner de för det här också, men att kanske av lite fel orsaker. Det är inte äran, utan det är mera nollorna på konto därefter, den där första siffran, som är det som gör att de brinner för det.
Men att offerräkna upp alla de här länderna, tänk om man är glad nu i alla de här länderna. Tänk om Mattias Strandvall skulle erbjudas 5 miljoner för att skida för Qatar i skid-VM. Och så gör han det och tar guld. Varför kan inte vi finländare för det vara glada? För att Matu Strandblad blir världsmästare. Inte måste vi vara blåvit flagga och blåvit nationalsång för att vi ska kunna glädjas över Mattias Strandblad IF Minken. Nu Kaleby.
Utom att han inte skulle representera dem då. Utan det skulle vara lite annat.
Nu skulle han tycka jag vara finländare ändå. Fast han skulle ha fått 5 miljoner för att skida för Qatar. Och jag menar, om Pia skulle ha vunnit för Qatar, nu tror jag Kokkolaborna skulle ha varit glada då också.
ni har varit inne lite på...
Det skulle inte fungera.
Ni har varit lite inne på den här just, det som ju egentligen är det väsentliga här, det vill säga skillnaden mellan landslag och klubblag, och hur vi ser på dem på så otroligt, otroligt olika sätt. För Champions League-fotboll är ju till exempel den största turneringen som, den största årliga idrottsturneringen i hela världen. Där finns det ju faktiskt en gräns på hur många utländska spelare varje klubb får ha. Den ligger på 70 utländska spelare per förening. Och vi behöver inte gå särskilt många årtionden tillbaks för att minnas hur det var när det var jättestort, när det fanns en eller två utlänningar i till exempel de engelska klubbarna. Varför förhåller vi så otroligt förtar vi landslagsidrotten på så blodigt allvar jämfört med föreningar och klubbar som ju betyder väldigt mycket för respektive ort i alla fall?
Nej, men jag tror just att det handlar om det här som jag sa, att det är liksom klubbarna, så det, när du spelar för en klubb så det är ditt jobb. Du är anställd för en viss period, du får lön, du är där, det är liksom en hela säsongen grej, oftast i alla fall. Men en landslag, det är ofta en kort turnering, det är kort grej, men du ställer upp för att det är ditt land, det är en känsla, du har en känsla för ditt land, det är någonstans varifrån du kommer, och det är nära att vara med.
Men inte lite samma sak med Barcelona, att man representerar hela FC Barcelona och hela Katalonien och hela staden och hela, så att säga, folkgruppen. Är det så stor skillnad jämfört med ett landslag?
Det beror på säkert om du frågar någon som är från Katalonien eller någon som är utanför Katalonien om det är det. För dem är det säkert inte så stor skillnad. Och därför vill de väl spela för sitt eget, så att säga, landslag också.
Hur är det Pia idrottarens syn på det här, klubbar och i ditt fall stall kontra landslag? Hur är det liksom, är det... Det här som Fille här lite far efter, det är emotionellt väldigt annorlunda att tävla för Finland i ett OS jämfört med att till exempel att tävla för ett stall i en stort etapplopp.
Jo visst, att det här, det är ju en fin känsla att få representera sitt land. Att, där är ju skillnaden mellan landslagsidrott och klubbidrott. Att det här, då kommer man igen tillbaka till det här moralen och nationalkänslan och det är ju klart, det, vi har våra traditioner. Att jag skulle aldrig kunna tänka mig att jag skulle representera ett annat land. Det skulle jag inte ha gjort. Och för att gå tillbaka ännu till det här, att jag kunde här representera Qatar, det skulle inte gå. Det var i tiderna var det lättare för idrottare att få ett, så att säga, athlete's passport. Det är det som man får här. De har inte alla rättigheter som Qataris har. Helt naturligt, de får inte gratis pengar. De får inte mark för att bygga sitt hus. De får ingen Toyota Land Cruiser. Men att det här idag så är det så att man ska vara född i Qatar för att få ett det här pass, ett idrottspass i nästan alla förbund. Inte handbollsförbundet. Det är alla förbund är olika. För att igen gå tillbaka till det här som vi diskuterade tidigare. Om de här reglerna. Så enda lösningen, eller en lösning, kunde vara att internationella olympiska kommittén skulle säga att alla förbund som är med i ett OS, sommar-OS. Att nu är det så att nu ska vi ha de här reglerna. Att alla förbund ska godkänna det. Då skulle det kanske gå att man skulle ha en regel. Men nu finns det ju hundratals regler.
Ja, och så länge man följer reglerna så tycker jag allt är ok. Därför att är det någonting som så att säga gav en besk smak åt mig så var det ju domararbetet. För att nu har jag inte sett tillräckligt många matcher, men jag förstod på dig Filip till exempel att det nog var ganska flagrant. Och det där, så att... Det är den biten som jag rynkar på näsan mot vad den här framgången beträffar. Men annars, så länge man följer reglerna, om Julius Jego ansöker om finländskt medborgarskap och han får det och han vill tävla för Finland, så är det ju självklart att Julius Jego ska få göra det. Och vinner han OS-guld i Rio för oss eller Tokyo eller vad det nu sen kan bli, så tror jag dessutom att det skulle vara väldigt bra för det finländska samhället att vi skulle se att en mörkhyad afrikan kan vinna OS-guld för oss, kan glädjas oss, kan glädja oss och hela den kör. Att jag har nog väldigt svårt med det här att man måste låsa in sig i blåvitt eller blågult eller några vissa färger. Men om till exempel Pia känner att hon bara vill representera Finland på landslagsnivå, då är det ju helt fine. Mm. För det är ju förstås Pia som väljer det, men om Julius Jego tänker annorlunda, eller Mattias Strandvall, eller Urs Imboden, eller de här spelarna i det här katarska landslaget, så förstår jag faktiskt inte riktigt var problemet ligger.
Men tanken då, alltså om vi tänker att om 5 år, eller 6 år i VM, skulle det här samma spelare vara finska spelare och ta silver i handboll? Det här är alltså vår enda chans att ta oss till VM för det första, är att köpa ihop ett sådant här lag. Men skulle det här vara liksom, är vi glada sen då? Tycker vi att det här var finsk handboll, nu har vi stigit?
Det är en relevant fråga, Fille.
Det finns många trådar att dra i nu här. Om jag drar i tränarfrågan så är ju en annan väldigt intressant diskussion där. Att när det gäller tränare som jobbar för ett annat landslag och ett annat land, så är det fullt accepterat. Vi kan väl alla vara överens om att Finland skulle ha fått vänta längre på sitt första VM-guld i ishockey om inte det skulle ha kommit en svensk tränare till Finland på 90-talet. Och där är det fullständigt okej att en otroligt viktig del i det här laget tränaren kommer varifrån som helst. Däremot så är det betydligt, ska vi säga, fulare inom citationstecken med spelare som byter landslag och byter nationalitet. Varför är det så? Pia, du till exempel som har jobbat både som tränare och som landslagsidrottare. Var består den stora skillnaden?
Ja, när det här tränare så, det är ju egentligen, kan man ju säga, som en yrkesgrupp idag. Och precis som alla här i världen så kan de jobba vad de vill och får jobba vad de vill. Och det gäller ju också tränare. Och landslag, de söker ju expertis då. Om de inte har det i sitt eget land så söker de det från utlandet. Och ett exempel är ju också Utriainen som kommer hit nu i februari och ska bli Katars spjuttränare. Så han kommer ju hit. Eller han kanske kommer hit redan. Så Katar har köpt en finsk spjuttränare hit. Det är helt okej. Okay. Om någon skulle bjuda åt mig ett kontrakt någonstans i ett annat land där jag skulle få en massa pengar, så skulle jag också fundera att om jag skulle bli cykeltränare någonstans i det här Stilla havet eller någonstans.
jag tror också på något sätt att det handlar väldigt mycket nog om ovana det här, för nu gör Qatar det här väldigt tydligt, köper ihop ett topplag, vinner VM-silver, får OS-plats. Och vi är ovana vid det här, medan vi är vana med att PSG och Manchester City och allt det här. Vi är vana med Rickard Möller Nielsen, med Stuart Baxter, att tränare kommer och går. Och vi är också vana med Ryder Cup. För att där har vi ju ett landslag som består och är hopköpt på ett sätt av de bästa som spelar för Europa. Och det är ju en... Ingen gnäller på Ryder Cup. Alla tycker tvärtom att oj vad roligt. Tänk om Mikko Ilonen skulle få komma med i Ryder Cup och spela med de bästa.
Men där har historien med Ryder Cup börjat väl därför, för det var väl enda chansen att få igång en rivalitet. Du skulle inte ha fått USA mot bara ett land att bli någonting. Nej, det liksom måste skapas något sånt här för att det liksom skulle... Och så hade det levt kvar, så hade det blivit en tradition på det. Det är ju lite annat ändå. Det var liksom... Det måste finnas en mot. Vikt mot USA där.
Om vi tar några sådana konkreta finländska exempel. Pia här var redan inne på namn och spjuttränare. Ett annat namn som ju är svårt att komma bort från när man diskuterar handbollsframgångar och nationsbyte i Finland är ju Katja Nyberg. Finland har ju faktiskt en olympisk guldmedaljör i handboll, men i Norges tröja. Vad är den stora skillnaden Qatar jämfört med Norge, är det att hon var en av få utlänningar i det här laget, eller är det för att pengarna är inblandade, eller på vilket sätt ser du skillnaden där?
Men jag ser mera skillnaden är att Katja Nyberg på riktigt blev, hon flyttade till Norge och flyttade dit och blev norska. Så där på riktigt. Att det handlar ju inte om att hon får dit för att spela handboll, sen fick hon liksom, hela hennes liv blev i Norge. Att hon blev på riktigt en del av samhället och allting. Att det är ju, om man nu jämför med de här katarerna som spelar i VM nu, så nu är det ju ganska stor skillnad på att bli liksom ha ett kontrakt att så här länge spelar du för vårt landslag och så ser vi efter det vad som händer. Eller att du bor i ett land och har familj där och har liksom allting. Att jag tycker att det är en ganska stor skillnad där.
Hur ser du, Pia, på det här fallet? Du sa att det är fullständigt otänkbart för dig att representera en annan nation, till exempel i ett OS.
Ja, man borde ringa Katja Nyberg mitt i natten och fråga att känner du dig som finländare eller norsk? Och höra vad hon svarar. Mm. Jag skulle klara av att svara på det jätteenkelt. Nej, men att det är ju helt klart att det var ju hennes enda möjlighet att få spela i stora turneringar. Och jag läste någon gång i tiderna någon intervju med henne. Och där sa hon också att det var hennes enda chans att få spela i stora turneringar. Så därför blev hon en del av norska landslaget. Mm. Så jag ser inte egentligen någon skillnad på ett norskt landslag, en köpt spelare eller Katars landslag och köpta spelare. Som sagt, regler är regler. Alla har följt reglerna.
Nu har jag inte ringt Katja Nyberg mitt i natten och frågat det här, men jag vågar mig ändå på att tro att Katja känner sig både finländsk och norsk. Jag tror att som toppidrottare känner hon sig norsk, men som människa visst måste hon ju också känna sig som finländare. Och det här är någonting som är väldigt, väldigt brännhett i Finland på det sättet, det här med nationalism. Speciellt kanske nu när vi har ett sånt politiskt klimat som du har. När är man finländare? Är det så att Filip Saxén som namn redan gör att man inte är finländare medan Harri Virtanen är finländare? Hur långt tillbaka måste man gå? Hur länge måste man ha varit finländare för att accepteras som finländare? Jag är helt tvåspråkig, jag har väldigt svårt att säga vad är mitt modersmål till exempel. Är det finska eller svenska? Jag tycker det är båda dera. Och jag tror att Katja Nyberg har fått två olika länder. Det tror jag då inte ännu att ha skett med de här Katar-spelarna. Men jag poängterar, de har fortfarande följt reglerna. I det internationella handbollsförbundets stadgar säger man att 3 års uppehåll räcker i fotbollen. Det är ju till exempel inte så här. Har du representerat ett landslag så kan du inte representera ett annat i VM. Att där är fotbollen striktare och kommer undan de här sakerna på det sättet att regler finns till för att följas och när man följer dem så sen är det helt okej. Och Katja Nyberg följde alla tänkbara regler så att varför skulle inte hennes OS-guld vara också en glädje för oss finländare? För nu kan vi säga det som Toffe sa, vi har en olympisk guldmedaljör i handboll.
Ett annat högaktuellt namn som åtminstone kvällstidningarna fyller sida upp och sida ner med är ju Eetu Selänne. Ja. Uppväxt i USA, bosatt i USA, har inte varit i Finland en enda vinter sedan 2004.
Tala lite dålig finska.
Och så sätter vi till exempel som jämförelse Roman Jeremenko, som ju har en rysk landslagsspelare som pappa, bor i Ryssland, pratar ryska och så vidare och så vidare. Bägge representerar Finland. Vad tycker du, Kai, behövs det fler regler, klara regler för vem som ska spela för vilket landslag? Eller är det tvärtom att det behövs färre regler? Att allting ska få gå på känsla vilket landslag respektive idrottare vill representera i sån här fall?
Jag tycker faktiskt här att idrotten kan gå i bräschen för att ha den sortens nationalism som jag tycker att är fin. Som är stolthet, kanske till och med så starkt som i Pias fall att hon bara tycker att hon kan representera Finland. Men annars tycker jag att nationalismen ska vara möjligast öppen, möjligast tolerant och möjligast lite fundamentalistisk. För att då är nationalismen farlig. Och idrotten kan här faktiskt, som jag tycker till exempel att vårt fotbollslandslag, tänk vad fint. Där är Tim Sparv, där är Perparim Hetemaj, där är Lukas Radecki, där är hela världen. Och det är jättebra för att på det sättet ökar vi förståelsen mellan olika folkgrupper. Och då kan vi nå mera sådana här bilder som vi har här bak i studion. Med glada muslimer tillsammans med glada kristna. Och det behöver vi då definitivt mera av i dagens värld och inte mindre.
Vad har du, Fille, någon uppfattning om det där regelverket? Tycker du att det behöver vara klarare vem som får representera för vem? Till exempel nu i Katars fall, tycker du att handbollsförbundet automatiskt direkt borde göra nya striktare regler? Eller tycker du att det mera ska få gå på känsla eller pengar?
Nej, jag tycker det borde finnas helt strikta regler. Jag tycker att fotbollen, faktiskt deras regler är ganska bra. Har du spelat en landskamp för något, för ett land så kan du inte byta mera. För att då, jag menar vid det skedet när du spelar din första landskamp, så ska du kunna säga var din känsla är. Mm. Och sen ska du inte mera efter det behöva börja byta, utan nu ska du vid det skedet veta vilket land du känner att du tillhör. Och har du de klara reglerna, så sen, då tycker jag att sen får ju känslan styra. För det är ju bara du själv som kan avgöra vad du i sista hand är. Är jag finländare? Är jag något annat? Det är ju bara du själv som kan avgöra det. Men att någonstans måste den där gränsen finnas. Du kan inte hålla på och hoppa att hej, att idag känner jag mig som finländare. Nu betalar Qatar 3 miljoner åt mig, så oj, nu känner jag mig som att jag är därifrån. Att någonstans liksom borde den där gränsen finnas, att du måste välja.
Vad tror du, Pia, om framtiden, om vi blickar ganska långt framåt i tiden, som vi konstaterar här tidigare, att för 50 år sedan om man spelade för Helsingfors IFK så var man från Helsingfors, om man representerar gamla Kaleby IF var man från Kokkola. Ja. Och det har förändrats. Det är inte längre någon som Vasa Sport till exempel hade ett lag här där inte en enda spelare var från Vasa i en ligaomgång för inte så länge sedan i hockeyligan. Tror du att när vi pratar om landslagsidrott och landslagsrepresentation om 20, 30 och 50 år, det är verkligen ingen skillnad det där varifrån man kom från första början, utan det är var man just då lever och idrottar?
Ja, det kommer att bli intressant att se. Jag vet inte om jag kan svara på den där frågan. Om vi får... Ja, som sagt, det finns ju en massa olika regler. Fotbollen har ju just den här regeln att innan det är 18 år så ska man välja vilken nation man spelar för. Det är ju så att vi flyttar ju. Människorna flyttar ju på sig. Och det betyder ju inte att man säkerligen behöver vara född i något land för att representera det här landet. Men det kan ju hända att man bor i ett land och fattar tycke för det här landet och vill representera det här landet. Så vem vet, då kanske det kommer att vara en massa nationaliteter i ett landslag. Ta som exempel idag bara tyska landslaget i fotboll. Vi har Mesut Özil, Sami Khedira, Boateng. De är alla vars föräldrar har någon gång i tiden flyttat till Tyskland. De är inga äkta tyskar, men de pratar ju tyska som tyskar. Men representerar och spelar för Tyskland. Och alla tyskar är jättestolta över den. Så att, ja, jag kunde tänka mig att det kommer vara ganska brokiga landslag då i framtiden.
Mm. Vad tror ni, Gunnar Saxén? Kan vi spola tillbaka den här debatten och lyssna på den, det som vi har nu pratat i snart en halvtimme om 20 år, så skrattar vi högt och konstaterar att vilken osannolikt löjlig diskussion.
Antagligen är det så, för att världen förändras och vi med den alltså man... I Formel 1 finns det ju inga landslag. Utan där finns det Red Bull och där finns det vad det finns som är risk för att bli en reklambyrå här. Så kanske det är så att i framtida alpin-VM möts Atomic och Fischer. Och i framtida fotbolls-VM så slår Puma ut Adidas i ena semifinalen och Nike plockar in sig i den andra finalen. Att vi helt frångår landslag och nationalism. Vi frångår national... Finn, Sve, Norr. Vi har inga nationalsånger. Kanske då Adidas har någon sorts nationalsång och det är Adi. Och så när de möter Nike så är det NIK och så vidare. Alltså att,
låter det här bra eller dåligt i dina öron?
No, i mina öron låter det egentligen bra. För att överdriven nationalism leder till konflikter. Utsuddade nationella gränser och sånt tror jag att det skulle vara bra för världen. Jag menar, bara folk kan bete sig med varann, så är det väl ingen skillnad om man är ukrainare eller ryss. Bara man inte slår varann på käften. Och det gör man sällan i sport, för att där finns det regler som säger att du får inte slå på käften, det blir 5 plus 20 minuter, du blir bortskickad. Så jo, det här som Fille sa, reglerna ska man fundera på hur man gör och så, men annars tycker jag att för mig kan den överdrivna nationalismen i idrotten gärna försvinna, för den gör idrotten bättre.
Samtidigt skulle det vara ganska märkligt att sitta på Olympiastadion och se på godiskampen mellan Fatsar och Cloetta istället för Sverigekampen i friidrott. Så jag vet inte, liksom, skulle dra publik, skulle locka publik att... Jag ser ju nog gärna att man skulle fortfarande skilja åt liksom det som vi kallar idag för klubblagsidrott och landslagsidrott, att det skulle vara lite olika saker. För om vi går till det här med Adidas mot Puma, så då har vi ju alltid ju det som alltid så som vi idag ser på klubblagsidrotten.
Men om matchen är bra och arenan är slutsåld, så är det väl ingen skillnad i Finland mot Sverige eller Fatsa mot Cloetta om de har slagit ut Marabou. I semi.
Nu tror jag vi får bryta. Nu har vi nämnt tillräckligt många varumärken och tillräckligt många firmanamn på Yles kanaler för att vi ska kunna fortsätta med det här programmet. Så därför sätter vi punkt och stopp nu. Tusen tack Pia Sundstedt för att du var med per Skype från Qatar. Ha ett fortsatt trevligt år i Qatar. Tack till dig Kai Kunnas, Yle Urheilu, och tack till Filip Saxén, Hufvudstadsbladet. Mer sportsnack blir det i slag efter 12 om en vecka. Nästa fredag. Vi hörs senast då. Hej då.